I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Amen. Vi ska stanna den här stunden inför ämnet den dubbla sanningen. Och det ord som är utgångspunkten är Romarbrevets 3:23-24. Jag läser de orden från alltså sista meningen i vers 22 också. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och vi ska använda den här stunden till att utifrån det här ämnet, den dubbla sanningen och utgångsordet, översiktligt gå igenom Romarbrevets 3 första kapitel. Och jag skulle först vilja läsa vad Luther skriver om de här 3 kapitlen. Om det första kapitlet säger han att Herren Gud här bestraffar grova synder och otron som ligger i öppen dag, som hedningarnas synder gjorde och så som i våra dagar deras synder göra som lever utan Guds nåd. Kapitel 2. Här utsträcker Paulus sina straffande ord också till dem som i det yttre synas rättfärdiga, men som syndar i det fördolda. Sådana var judarna och i våra dagar alla skrymtare. Och så det tredje kapitlet. Här slår han ihop dem och säger att den ene icke har något för mer än den andre. Det är alla syndare inför Gud. Och fortsätter sedan en bit längre fram. Sedan börjar aposteln undervisa om den rätta vägen till rättfärdighet och salighet. Vi ska gå till första kapitlet, vers 16 och 17. Och här har vi det som är brevets tema. Jag skäms inte för evangelium, skriver Paulus. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Det var temat för brevet. Och när Luther hörde sina föreläsningar över Romarbrevet så grubblade han mycket över vad som menades med detta, Guds rättfärdighet. Menades det en rättfärdighet som Gud kräver av oss? Någonting som vi ska åstadkomma genom att göra det goda, det rätta, lyda Guds vilja. Och sådan var den förhärskande uppfattningen. Och det här var Luthers problem, för han hade försökt den vägen, nästan ända till döds. Och han har funnit den oframkomlig. Han fann ingen rättfärdighet på den vägen. Och som bibelforskare så såg också Luther att Romarbrevet blev obegripligt om rättfärdigheten betydde det goda som vi skulle åstadkomma för att bli Guds barn. Och så såg han att det här om Guds rättfärdighet, det kan också betyda en rättfärdighet som kommer från Gud. Någonting som Gud skänker. Och så hade Luther funnit evangelienyckel. Han kallade för en vitt uppslagen dörr rakt in i paradiset. Och han säger, liksom jag förut med verkligt allvar hatade detta ord, Guds rättfärdighet, så började jag nu däremot att akta det som mitt käraste och tröstligaste ord, så att detta ställe hos Sankt Paulus för mig i sanning blev en paradisets port. Guds rättfärdighet. Romarbrevet 3:24. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det är en rättfärdighet som skänkes fritt och förintet, men den tas emot i tron, eller genom tron. Och det betyder att man genom tron införlivas med Kristus, blir delaktiggjord av det som Kristus har förvärvat åt oss, sammanfattat i ordet rättfärdighet. Och det har detta med sig, som skriften uttrycker: den rättfärdige ska leva av tro, eller den genom tron rättfärdige ska leva. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och kapitel 3 från den 21 versen: nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Och det står alltså att Gud har uppenbarat detta. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Men innan aposteln utvecklar detta med hur Guds rättfärdighet uppenbaras, så talar han om en annan uppenbarelse, som på sitt sätt också är ett uppenbarande av Guds rättfärdighet. Kapitel 1 och 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Guds vrede uppenbaras. Evangelium är en Guds kraft till frälsning, men Guds vrede är en Guds kraft till fördömelse. Och så kan vi från kapitel 1, vers 18 och framåt sätta som rubrik: under Guds vrede. Och Guds vrede är det någonting annat än mänsklig vrede och ilska. För i vårt fall så är vrede nästan undantagslöst något lågt, något orent, någonting som är besmittat med synd. Och det ska inte på något vis sammankopplas med Guds vrede, för Guds vrede är helig som Gud själv, och den brinner över ogudaktighet och orättfärdighet. Vi har mött det i Gamla testamentet, där Gud på ett så uppenbart sätt handlade. När Kora, Datan och Abiram ville bära fram och offra inför Herrens ansikte utan att vara därtill kallad och utsedd, och bar fram främmande eld till Herrens altare, så står det att jorden öppnade sig under dem och de for levande ner i helvetet. När syndaropet från Sodom och Gomorra en tid hade ekat i himmelens salar, och sodomin, alltså homosexualiteten, utsträckte sina fingrar till och med till Herrens sändebud, brann Guds vrede över ogudaktigheten så att eld och svavel regnade från himlen och förbrände allt. Så att när Abraham morgonen efter såg ut över landet, så steg röken över ruinerna som röken från en smältugn. Och långt, långt senare skulle staden Jerusalem drabbas av samma Herrens vredesdom, därför att man i ogudaktighet och orättfärdighet visade ifrån sig Guds nådes erbjudanden och undertryckte sanningen. Och en gång skall Herrens vrede över synden uppenbaras på ett sätt som aldrig förr, så att människor ska ropa till berg och klippor: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen, för lammets vrede, ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Och så kommer också den stunden när Herren Jesus till dem som står på hans vänstra sida, som här har förkastat hans nåd, ska få ta konsekvenserna av detta och höra: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Och nu läste vi här att Guds vrede uppenbaras över människor som i ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Men förutsätter då inte detta att man har sanningens kunskap, så att man har fått höra? Och då kan det ju rimligen inte gälla hedningarna. Men Paulus säger här i Romarbrevet att det är utan ursäkt. För det finns en Guds uppenbarelse som är tillgänglig för alla, som vi också påmindes om i Åkes föredrag igår. Man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Det finns en Guds uppenbarelse tillgänglig för alla. Det är samma sak som Paulus talar om Apostlagärningarna 14, när han och Barnabas var där i Lystra och folket fick för sig att det var gudarna som hade stigit ner till dem i människogestalt, och man samlades för att bära fram offer. Och Paulus lyckas med möda avstyra deras offrande, och så säger han: människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Och så kommer det: han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Guds uppenbarelse i skapelsen förmedlar sådan kunskap om Gud att man enbart med den kunskapen kan prisa honom som Gud och tacka honom för regn och tider med goda skördar och för att han fyller våra hjärtan med glädje över maten vi får. Men undertrycker man den naturliga och Guds kunskapen och Guds uppenbarelser, så hamnar man i mörker. Och det finns stor anledning i våra dagar att ta fram sådana Guds ord som så tydligt visar att homosexualitet ingalunda är någonting som Gud välsignar, utan en Guds straffdom över ogudaktighet och orättfärdighet. Och därför ska här också sägas att vi förkastar och vi fördömer de kyrkor och samfund som inte bara accepterar utövad homosexualitet utan också välsignar sådana onaturliga förbindelser. Den som välsignar vad Gud förbjudit är ett aktivt djävulens redskap till att förföra människor och ställa sig själv under Guds förbannelse. Och när detta är sagt, så ska vi läsa vad Guds ord säger om detta. Romarbrevet 1 från den 21 versen. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och det fick följder. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Så är den ogudaktige och hedningen utan ursäkt och står under Guds vrede. Men, och nu kommer det oss närmare var och en, för nu blir det svårare att komma undan. Du och jag har blivit undervisade. Vi har fått kunskap om vad Gud säger i sitt ord. Vi vet att det här som nämns om synden, orättfärdigheten och ogudaktigheten i det som jag har läst här, att det står under Guds rättvisa dom. Den som gör sådant, som undertrycker sanningen, som inte prisar eller tackar Gud men lever i synd och skam, du och jag vet att sådant är rakt emot Guds vilja och att det drar över människor dom och straff. Och därmed har vi dömt oss själva. Därför står vi där avslöjade och utan ursäkt. För vi visste bättre, men hur har vi handlat? Och då går vi till det andra kapitlet. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom rätt att drabba dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Paulus riktar sig dels till judarna, men till oss allesammans när han säger du människa. Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. Du känner hans vilja, kan avgöra vad som är rätt, du som är undervisad av lagen. Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templet. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Och så det värsta av allt. Skriften säger, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Att bekänna sig som kristen, att leva så att man drar det kristna namnet i smutsen, så att världens barn hånfullt kan konstatera hur vi som kristna genom uppenbara synder och brister i handel och vandel drar skam över det kristna namnet. Vad ska man säga om sådant? Du är utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, du som handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom drabbar, med rätta drabbar dem som handlar så. Och så tar Paulus upp här detta med judarna. De räknade ju med vissa fördelar framför hedningarna, för de hörde till egendomsfolket. De hade förbundstecknet, omskärelsen och än mera. Kapitel 3. Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Och i Romarbrevet 9 återkommer Paulus till detta och säger, det är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud prisar i evighet. Amen. Men detta är ingenting som juden kunde åberopa för att undankomma Guds dom. Och du och jag, vi påminnes redan i morgonbönen om dopet, detta välsignade sakrament. Du är döpt och därmed innesluten i Guds förbund, tillhör Nya testamentets egendomsfolk. Du kanske tillhör en bekännelsetrogen församling eller kyrka. Du har Bibeln och bekännelsen och är väl undervisad. Du är noga med att endast lyssna till Guds ord, trogna Guds ords förkunnare, och du har tillgång till en rätt sakramentsförvaltning. Men ingenting av det där hjälper det ringaste som försvar. Det duger inte som ursäkt, för egentligen i jämförelse med hedningens och den ogudaktiges ställning så är det värre att ha kunskap om sanningen, att veta den, och trots alla dessa fördelar framför dem som står utanför ändå synda och bryta mot Guds heliga lag. Hur skulle det i något avseende kunna ursäktas? Till judarna säger Paulus: omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Och så talar han om att det är inte det som sker till det yttre som räknas inför Herren Gud. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Du är utan ursäkt, du människa, som kan se och förstå hur hedningen och den ogudaktige står under Guds vrede och dom. Och så står du själv under samma dom. Och aposteln frågar: föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod, och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Herren Gud är inte snål och småsint. Han är stor, står det, i godhet, mildhet och tålamod. Och du och jag behöver omvändas, och detta vill Herren i sin godhets, mildhets och tålmodighets rikedom få föra oss till. Men vad har resultatet blivit? Vad kan du och jag åberopa till vår förmån? Och så talas det här om ett samlande. Och många människor är samlare av olika ting. Men här talas om ett samlande som inte är att rekommendera. Genom ditt hårda obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och så gör Paulus en sammanfattning, och vi ska för tidens skull inte läsa hela, men kapitel 3 från den 10:e versen, eller från den 9:e. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Och så kommer det, skriftens vittnesbörd, det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och så kommer en uppräkning av synder som slutar med: det har inte Guds fruktan inför sina ögon. Den dubbla sanningen var rubriken över vårt ämne, och sådan är den första av dessa sanningar. Under Guds vrede och dom står såväl hedningen som juden, som du och jag, så vittnar den heliga skrift. Guds heliga lag fråndömer oss livet och saligheten, och det är inget skämt, inga tomma ord eller någon formalitet, utan det är fullaste allvar. Och vad är så avsikten med detta lagens vittnesbörd? Det fortsätter aposteln här med i kapitel 3, vers 19 och så vidare. Vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Kan det vara rätt? Ska vi inte genom lagen bli goda och rättskaffens människor? Nog är det väl ändå så att om man tar Guds heliga lag på allvar, och vi förstår ju var och en genom det vi har läst här, att det är fråga om någonting ytterst allvarligt. Och om man nu inte viftar bort det här utan verkligen tar det på allvar och försöker efter bästa förmåga, ja, efter allt vad man vill och kan leva efter Guds lag, så måste man väl ändå bli en bättre människa. Och så säger skriften att det blir alldeles tvärtom. Paulus säger om sin egen kamp i det här avseendet, Romarbrevet 7:9: förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. När han talar om förr, så menar han den tiden när han använde alla sina krafter och all sin förmåga att leva efter lagen. Och han säger att då levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Budordet fick en annan innebörd för honom. Och det fick det följd. Inte hans, att hans rättfärdighet förökades och växte. Och han blev en bättre människa. Utan han säger att synden levde upp och jag dog. Genom lagen ges insikt om synd, läste vi. Och i kapitel 4 och 15 står det: lagen åstadkommer vrede. När jag ställs inför Guds heliga lag och Guds heliga ande får tillämpa den på mitt hjärta, så blir jag inte bättre, utan mänskligt talat sämre. Jag blir sämre på det viset att Herren Gud öppnar ögonen för vem jag verkligen är. Jag får lära en hemlighet som jag av mig själv inte visste. Jag upptäcker att allt är alldeles förtappat. Att jag står där som en livdömd brottsling utan något att anföra till mitt försvar. Och ju mer jag försöker att efterfölja och lyda Guds heliga lag, desto värre blir det. Och Rosenius har en så målande bild när han beskriver detta i sin utläggning över Romarbrevet. Han talar om floden som flyter fram så lugnt och stilla där. Och så sätter man en damm tvärs över floden. Och strax så börjar vattnet både brusa och svalla och svämma över alla bäddar. Och på samma sätt blir det när Guds heliga lag kommer och säger du skall och du skall icke, och vill sätta en damm för all den orättfärdighet och synd som bor i vårt hjärta. Så blir det istället inte så att jag nu blir en rättfärdig människa, utan det börjar brusa och svalla och alla möjliga begärelser väcks till liv på olika sätt. Och jag skulle jag ha velat anklaga Gud för att han är så orättvist och hård mot mig, så står jag här nu med en tillstoppad mun och jag får bekänna: rätta och sanna är dina domar, o Herre. Kapitel 3 och 4. Det står skrivet: för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Det är endast den rättfärdige som ska leva. Syndaren, den orättfärdige, måste dö. Och då får vi fråga: blir det tomt i himmelen? Nej, vi vet också av skriften att när Johannes fick skåda in i härligheten, så såg han en skara så stor att ingen kunde räkna den. Och vi får veta att de hade kommit dit till saligheten för att de hade tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför stod de nu inför Guds tron och tjänade honom dag och natt i hans tempel. De var rena och rättfärdiga. Och hur hade det blivit det? Jo, de hade kommit i åtnjutande av den andra sanningen i vårt ämne. Utan lagen har en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Vi har talat om uppenbarelsen av Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet, men här uppenbaras något annat. En rättfärdighet från Gud har blivit uppenbarad. Var uppenbaras den? Det läste vi i brevets tema 1:16-17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Där uppenbaras denna rättfärdighet. Och vi läste att det är en rättfärdighet som lagen och profeterna vittnar om. Några korta exempel. Första Mosebok 15:6. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Jesaja 53:11. Genom den vedermöd hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Jeremia 23. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är den namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Och i Daniels 9 talas om en evig rättfärdighet som ska komma. Det är, säger Paulus i Romarbrevet, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och här är det smalt. Tron skapar ingen rättfärdighet. För rättfärdigheten kommer från Gud. Rättfärdigheten grundar sig alltså inte på tron, utan det är en verklighet vare sig tron finns eller inte. Jag blir inte rättfärdig på grund av min tro, men genom tron så tillägnar jag mig. Jag blir personligen delaktig av den rättfärdighet som Gud har uppenbarat eller avtäckt i evangelium. Rättfärdigheten finns där som en verklighet som tron kan omfatta. Det är alltså inte någonting som jag tror fram, utan det är en verklighet, ett faktum som tron omfattar. Och därför kallas den också ofta i skriften för trons rättfärdighet. Men det är en rättfärdighet som kommer från Gud och som han har uppenbarat i evangelium och som hela Gamla testamentet vittnar om. Och nu lär skriften att alla de som genom lagens dom står under Guds vrede, det var den första sanningen, alla dessa står som rättfärdiga, och det var den andra sanningen. Nu får vi fråga oss, hur går detta ihop? Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det gjordes ingen skillnad här, det var lika för alla. Hur många har syndat och saknar härligheten från Gud? Alla. Hur många står som rättfärdiga? Det är samma alla som det står att de har syndat och saknar härligheten från Gud. På vilken grund har detta skett? Utan att ha förtjänat det, eller som det står i gamla översättningen, utan förskyllan av hans nåd. Utan att ha förtjänat det av nåd, det är grunden. Men hur har det gått till, på vilket sätt? Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Kristus Jesus har friköpt dem. Efesierbrevet 2:8-9. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Titusbrevets tredje kapitel talas om att Herren Gud frälste oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. För att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Och vi tar ett ord till ifrån Petribrevet, första Petribrev, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. Så lyder den andra sanningen i vårt ämne. Det som står under Guds vredesdom står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Gud behövde försonas. Otaliga försoningsoffer frambars i tabernaklet och templet till försoning för synderna. Överste prästen offrade åt Gud för att bringa försoning för folket. Syndoffersbocken slaktades och blodet utgjöts. Och i det allra heligaste, som var avskärmat från det övriga templet av förlåten, där inne fanns arken med dess lock, nådastolen. Och dit ingick överste prästen och endast han med försoningsblodet. Han kunde inte gå in där tomhet. Han måste ha försoningsblodet med sig och bestänka nådastolen med detta. Och därigenom borttogs syndarna och försoning bringades. Syndarna var skuldfria, förklarade rättfärdiga. Och nu vet vi att det var en förebild, en skuggbild av det som skulle komma. Kristus Jesus är den rättöverste prästen, och han är själv, samtidigt själv försoningsoffret. Hans blod har flutit till rening från synderna, och därigenom är försoning bringad. Andra Korinthierbrevet 5:19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Och så det här tecknet, när Kristus dog, så rämnade ju förlåten i templet uppifrån och ända ner, och vägen in i det allra heligaste öppnades. Nu står nådastolen inte längre fördold, avskärmad för människor, utan Gud har ställt fram den med öppet tillträde för alla. Romarbrevet 3:25, första delen. Honom, alltså Kristus Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Gud har gjort det för att visa sin rättfärdighet. Domen över syndarna måste verkställas, och det gjorde Gud genom att träda i syndarnas ställe. Han sände sin son till jorden, och han blev människa som vi, men utan synd. Han uppfyllde allt vad Guds heliga lag krävde, och han betalade hela syndaskulden. Och det behövde han ju sannerligen inte för sin egen skull. Han som var lagens herre, som var helig, ren och utan, han fullbordade lagen som vår ställföreträdare. Och det var inte för egna synder Jesus behövde lida och dö och så förvärva rättfärdighet och frihet från skuld. När han blev gjord till synd för oss, för att vi i honom skulle bli rättfärdighet från Gud. Det var således oss till godo som detta skedde. Och därför så har vi i honom fått en såväl fullkomlig lagfullbordan som en fullkomlig försoning. Och därigenom är världen i Kristus Jesus förklarad rättfärdig. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och detta är nu den dubbla sanningen, avslutningsvis uttryckt med sångförfattarens ord: allt är förtappat, förlorat i mig, allt är, o Jesu, fullkomnat i dig. Amen. Nu ska vi tillsammans sjunga nummer 335 och sen är det en kvartsrast. 335.